Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Herregud, nu får vi se honom.
Det är presskonferens på polishuset i Umeå den 5 juli 1988. Sveriges mest erfarna krimreportrar sitter redo med anteckningsblock och penna. Här kommer svaret på frågan som jag, hela Sverige, undrar över. David Lagerkrans, juniorreporter på tidningen Kvällsposten, känner svettpärlorna formas i pannan.
Plötsligt så delar polisen ut en bild.
Ett passfoto på Sveriges mest jagade mördare. Trippelmördaren i Omställe. En mager, blek och svarthårig 22-åring.
Och då har ju han, Joa Baljakall, ett väldigt speciellt utseende.
Joa, omkring 20 års ålder. Långt, mörkt, ovårdat.
Det finns någonting liksom enormt sugande i hans blick som ökar vår fascination. Det som liksom kyrkogården liksom syntes i hans blick.
Du lyssnar på Omställemorden, en serie om det bestialiska trippelmordet sommaren 1988, då hundratals poliser över hela Sverige beordrades ut på mördarjakt. Den här podden är baserad på David Lagerkrans bok Änglarna i Omställe. Jag heter Sigge Dabrowski. Första delen, morden.
Jag hade ju... Som så många unga människor hade ju egentligen ingen aning om vad jag ville göra mer än att jag ville skriva. Jag ville skriva litterärt. Men det kändes trots min bakgrund helt omöjligt.
Det är sommaren 1988. Kultursonen David Lagerkrans har via studier på Journalisthögskolan landat drömjobbet. Ett vikariat som kriminalreporter på Kvällsposten i Malmö. Glada nyheter som David förstås vill dela med sig av till sin pappa, författaren Olof Lagerkrans. Olof dricker sprit med sin kompis Harry Schein när sonen äntrar salongen.
Jag var hemma hos min pappa då, Olof Lagerkrans, fin författare. Och då satt Harry Schein där och sa, jag har fått jobb på Kvällsposten. Och då sa Harry och drack en whisky, det är den sämst ansedda tidningen i hela landet. Tack! Tack Harry, vad trevligt att höra.
Äsch, tänker David. Ful eller fin, kultur som kultur. Alla måste börja någonstans.
Det var ju sätt för mig att bevisa att jag inte bara var den här litterära sonen för det intellektuella hemmet, lite överklasspojken, utan det här var ju liksom ett rejält jobb för unga journalister som hade börjat tidigt och sådär. Så jag ville verkligen visa att jag kunde. Jag ville visa både att jag kunde få fram varenda detalj, inte missa någonting som har skett. Samtidigt så drömde jag hela tiden och visade att jag kunde skriva bättre. Att jag kunde göra det här till en slags litteratur i den här berättelsen.
Kvällspostens redaktion ligger i Malmö. 25-åriga David hyr en trea som passande nog ligger mitt emot polisstationen.
Jag bor där i en lägenhet som är ganska stor. Det finns en stor hund på väggen, minns jag av någon anledning. Det var gamla ägaren som hade satt upp sin schäferhund. Jag vågade aldrig ta ner den där, så det var mycket märkligt att över min säng så tittade en sträng schäferhund.
När han inte är på jobbet eller på krogen hänger han hemma i sin ungkars lya.
Ja, jag har periodvis har jag en inneboende som förleder mig lite fördärvet. Så det är två unga män, två singlar som sticker ner till den här Ojes heter den, Oh Yes, baren nere vid hamn.
På jobbet är David framåt. Han är den som aldrig bangar när cheferna ringer.
Och en morgon, en söndag morgon, så ligger jag i sängen. Och det här är väl, vi har väl fått personsökare då tror jag. Den här en liten röd dosa som man hade fäst i bältet. Och då kunde det plötsligt ringa, det ringde till och då visste jag alltid att det var redaktionen. Och då ringde jag tillbaka och då var det nog redaktionschef Lasse Klint som sa att det har skett ett... Det är tre människor som har hittats döda på en kyrkogård långt upp i norr och som har mördats mitt i natten och vi vet ingenting. Kan du sticka? Och ja, visst. Så det gör jag väl som alltid. Jag hade ingen aning om att det skulle bli en lång, lång sommar. Utan man packar bara det nödvändigaste och sticker med nästa plan.
Sveriges Radio.
Så till Västerbotten där tre personer hittades mördade i förmiddags på kyrkogården i Åmsele, 12 mil nordväst om Umeå.
Polisen vill inte säga hur de tre har mördats och inte heller när morden tros ha ägt rum. Enligt kommissarie Hans Falman vid Umeåpolisen vet man ännu inte vilket motiv som kan ha legat bakom morden.
Det är väl när jag börjar åka från Umeå flygplats, den här resan ut, åker förbi in i det här vackra landskapet med alla de där små kärnorna och sjöarna. Jag börjar känna att jag är på väg in i någonting som sliter tag i mig.
En timmes bilresa från Umeå ligger Åmsele. En by med ett par hundra invånare alldeles intill Vindelälven. En plats som normalt är i total medieskugga. Men den 3 juli 1988 väller det in nya ansikten på byn. Reportrar från kvällstidningarna och Sveriges Radio.
Här i den här byn lever 250 människor. Och det är svårt att förknippa den här idyllen med tre brutala mord. I en liten by som Åmsele är det inte bara tätt mellan gårdarna. Också människorna lever tätt tillsammans. Efter morden på de tre familjemedlemmarna kan förmodligen Åmsele aldrig bli detsamma som förut. Barbro Andersson på Konsum här i byn är kanske den som bäst känner stämningen hos alla de som kommer hit.
Ja, den är ju mycket dyster. Det är svårt att uttrycka hur vi känner det här. Och hur det kommer att bli i fortsättningen, det vet vi väl inte. Men till att börja med så blir det nog väldigt svårt.
Klockan har passerat lunchtid och David sitter i bilen tillsammans med en fotograf och en kollega från GT i Göteborg.
Vi åker i en bil och vi glider in i det här lilla byn. Man ser kyrkan precis upp till vänster och man hör om man går lite närmare Vindelälven där borta. Och sen några räcka hus som ligger här längs vägen. Det första vi gör är förstås att vi åker upp till kyrkogården och går runt och då är det avspärrat där.
David blickar ut över kyrkogården. Två av kropparna hittades här, invid en vit träkyrka från sent 1800-tal. Det tredje mordoffret fanns i ett skogsområde alldeles i närheten. I en intervju med Sveriges Radio berättar en Åmselebo om mordnatten.
I alla fall så sitter vi här och pratar och så hör vi helt plötsligt att det smäller ett skott. Och strax därpå kommer ett skott till. Så jag sa, men oh, så hemskt, vem skjuter?
Jag får tidigt veta att det är tre människor döda i samma familj. Det är då Sten, pappa, sonen Fredrik och mamma Eva. Och jag får tidigt utpekat deras hus. Och på husets tomt står då fortfarande ett tält där jag får reda på att en överlevande son har bott över natten.
Enligt polisen har far och son Nilsson skjutits på nära avstånd med ett kraftfullt vapen.
Sten Nilsson har avlidit till följd av en skallskada, en hjärnskada som är orsakad av ett hagelvapen. Skottriktningen är snett uppåt, bakåt. Så att om jag ska då sammanfatta fynden på Fredrik Nilsson, så har han också avlidit till följd av ett hagelskott, men som har träffat i vänstra tinningregionen med skottriktning rakt mot höger. Skjutavstånd ungefär en halv meter som jag redovisat tidigare.
En pappa och hans 15-åriga son som har hittats döda på kyrkogården, skjutna bakifrån, ganska säkert med ett hagelgevär, för skadan är så spridd. Längre in i skogen så hittas frun Eva. Hon är dödad med ett slag, får jag reda på, av något hårt trubbigt föremål i bakhuvudet, och sen är hon också skuren i halsen.
David har tydliga order från redaktionen. Ta reda på så mycket som möjligt om vilka de döda var och vad byborna hört och sett under den blodiga natten.
Man kan ju säga när det gäller såna här händelser, en sån här händelse då, som är en sån ofattbar grymhet, så tar det tag innan händelsen drabbar en. Det är för abstrakt i början. Och precis som för mig så har folk i byn inte fattat. Därför fanns det, som vi förstås för journalister utnyttjade, ett oerhört behov att prata. Har du hört? Såg du att? Visste du? Jag bjöds in överallt. Folk ville berätta, prata av sig.
David plockar upp sitt anteckningsblock och lyssnar på bybornas berättelse.
Det har varit en speciell natt, natten innan. Det är en dans i Norsjö där unga grabbar åker. Och sonen Fredrik har varit där för första gången. Det är liksom en stor sak. Det är första gången en 15-årig kille in i nöjeslivet. Lite som en initiationsrit. Han är där med sin kompis Dennis. Och de har kommit tillbaka sent med bussen från Norsjö. Och hela staden är uppe. Det var inte bara så att det var sommar i Åmsele. Det var också en känsla av fest. Men i den här natten, när alla i Åmsele rör sig fram och tillbaka, så förstår jag att man har noterat att det kommer ytterligare några som inte alls tycks höra hemma. Man hade fått besök. Plötsligt kommer små pusselbitar. Det är plötsligt som en bild långsamt klarnar.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Flera Omsälebor uppger att de under mordnatten sett en silvrig bil, en Saab, kort efter att skotten avlossats.
Och jag kan inte säga hur lång tid därefter, men det var väl kanske en kvart, 20 minuter därefter. Då kom helt plötsligt en Saab i ganska hög hastighet ner efter kyrkvägen. Och körde bromsa in, men körde ändå rakt ut på vägen här innan han bromsade riktigt upp och svängde då till bort över mot kiosken till.
Kom in till oss, kom in. Det var ju den självklara gästfriheten.
Nyhetsjakten fortsätter. David och en kollega från tidningen GT blir inbjudna till en kvinna som bor granne med mordoffren.
Och jag blev hembjuden till en kvinna, tror jag, heter Gudrun. Vi sitter och då kommer allt fler människor och börjar prata och berätta om det här.
David lyssnar på grannarnas berättelse om mordoffren. Sten och Eva bodde med sina två söner i en blå villa alldeles invid kyrkan. De var ett omaka par. Sten, en strikt, hårt arbetande man som basade över Omsele militärflygplats.
Det var väldigt vad man talade väl om de här som en samlande kraft i byn. Sten, en gammal militär, och han är chef för en flygplats i Van och har hand om rekryter. Anses lite kantig, sägs man ibland. Barsk. Tidigt hör jag om en viss melankoli. Liksom en liten känsla av liksom sorg hos honom som vissa då spekulerar kan ha att göra med att han tjänstgjorde som FN-soldat i Kongo.
Eva jobbade som frisör och var engagerad i den lokala revyn.
Och sen har vi Eva som är en ljusare person, väldigt atletisk och också en väldigt stark kraft i byn. Det fanns en väldig värme som talades om de här tre, och det talades om sonen som befann sig i den här perioden med, han kunde bara köra moppe, och han var väldigt nära sin pappa som han beundrade förstås som en stark man, tyst med en gammal militär, en person som en auktoritet.
Samtidigt som David sitter och pratar om offren med Gudrun och grannarna letar ett 20-tal poliser efter spår vid den vita kyrkan. Motivet till brottet är oklart, men bland byborna sprids teorier om att Sten hamnat i bråk, kanske med ett par turister.
Man kan tänka sig att det möjligtvis hade funnits något som hade hänt, också på grund av hans humör.
Enligt rykten hade de här turisterna stulit Stens cykel. En Omselebo berättar för Sveriges Radio.
Det var så. Han var lite militär, så alltså han lämnade ingen åt slumpen. Utan han skulle ha klarhet i vad gör ni, varför tog ni våran cykel. Han var sådan som person. Och Fredrik var ganska lik Sten i sättet också. Lite het. Utav sig.
Då får jag för första gången höra att det har varit ett ungt par som har setts här i byn, som är korta, svarthåriga och ser lite hippieaktiga ut, eller punkiga, hårdrockare, säger någon. Tyska turister, sa någon, för det var så uppenbart att de kom någon annanstans ifrån, långt bort, från en annan värld, från en annan kultur. Det är någonting nytt, annorlunda, ett par som har kommit in i den här byn och som några har hälsat på.
Det unga, skumma och eventuellt tyska paret är inte det enda konstiga som hänt den här natten. Enligt grannarna har det varit tjuvar i byn.
Och medan vi sitter där så får vi då rapporter om, har ni hört att de tog en leksakspistol? Har ni hört att de började äta brödsmulor? Har ni hört att de släppte fram hunden? Har ni hört att de gjorde små inbrott och gjorde detta och detta? Och det där minns jag tidigt. Kontrasten, kan det vara de, kan det vara samma människor som gör de här oskyldiga små hyssen, småstölderna som har gjort det här helt ohyggliga?
Sveriges Radio.
Fortfarande nu på morgonen har inte polisen gjort några framsteg i spaningsarbetet efter mordet på en familj i Åmsele i Västerbotten natten till igår.
När polisen i Umeå för en liten stund sedan inledde en presskonferens om spaningarna och efterforskningarna efter den stulna bil som man misstänker att mördarna flydde med, så hade man lite nytta att förmedla.
En bil med registreringsnummer MFG 903.
Berättar vakthavande befäl vid Umeåpolisen Anders Johansson.
På kvällarna så åkte vi hem. Vi åkte då den här timmen ungefär. Hon omsade drömmande då hem och ville skriva.
Eftersom det inte finns något hotell i Åmsele har David flyttat in på hotell Sara Vinn i Umeå.
Och sen satt jag på mitt hotellrum. Fanns en spegel i mahogny just framför mig, så jag minns att jag hela tiden såg mig själv. Rev liksom i mitt hår. Och jag skrev ju allt vad jag kunde, men jag är lite ordblind, så jag minns att korret alltid var så irriterat, det var så mycket stavfel och överhoppade ord och så han och hon som jag hade glömt.
Alla reportrar bor på samma ställe och jagar samma story.
Du är helt paranoid att det ska dyka upp någonting, en avgörande detalj. Vad har Expressen? Eller vad har Aftonbladet? Och hade de någonting du hade missat, så det var ju helt knäckt.
Omsälemorden är på löpsedlarna från dag ett. Konkurrensen om läsarna är hård och David, han vill vinna matchen.
För att skildra ett brott så det blir levande för dig och mig eller för läsarna, så måste du komma med detaljer. Du måste måla upp, försöka gestalta händelsen. Blir det bara de här klischéerna som stod, det var som rena avrättningen. Det är för svepande liksom klischéer för att det hela ska leva fram.
David är ung och relativt oerfaren, men han är ambitiös. Om han ska lyckas sälja fler tidningar än konkurrenterna på Aftonbladet och Expressen behöver han exklusivt material. Små detaljer som kan bli stora svarta rubriker.
Jag minns att jag tidigt fick reda på att han hade... Fredrik som bara var 15 år, han hade ett par gymnastikskor av märket Puma som då var populärt. Och jag fick reda på att skosnörerna var oknutna. Och då fick man en bild av, och kanske fick de så bråttom att gripa cykeltjuven när de kom, så han hann inte knyta sina skosnören. Men det var en liten detalj som fick mig att förstå att det här är liksom en levande pojke som sitter på en kyrkogård och skjuts bakifrån. Och så höll han i en sten. Det var också så märkligt, det förstod jag tidigare, att trots att kroppen var mördad så var händerna slutna runt den här stenen. Och då undrar man ju, vad var den här stenen? Var det ett sätt för honom att söka trygghet i en sten? Man kramar någonting, det gör vi alla i skräck. Vi vill liksom hålla i någonting. Eller är det någonting han vill försöka slänga och försvara sig med?
1988 är det kvällstidningarna som dominerar nyhetsjournalistiken.
Det här är också kvällstidningens storhetstid. Expressen har ju alltså en pappersupplaga då varje dag på över 600 000.
Upplagorna är på rekordnivåer. I kollektivtrafiken sitter var och varannan person med en tidning i knät och läser senaste nytt om Åmselemorden.
Folk satt och läste vad du hade gjort, och det var ju också, vi fick reda på ganska snart att det här säljer. Det här är stort. Den känslan gavs vi redan. Det här är viktigt. För mig var det ju första gången, det var mitt första strålkastarljus. Så att det är också då, låter ju hemskt och cyniskt att säga, i någon mening är det ett slags genombrott för mig. Det fanns någonting som genast grep läsarna och som verkligen grep dem och skulle göra det här till en av de liksom följetänger i tidningen som följdes av mest. Det var ju när vi så småningom fick namn och bild på de misstänkta.
I jakten efter nya skop finns det en person som sitter på information. Han heter Hans Fahlman och han är kommissarie vid Umeåpolisen. Det är Fahlman som håller i utredningen. En person som David vill hålla sig vän med.
Hej Hans, det är jag jätteledsen att jag störde David Lagercrantz på Kvällsposten. Förlåt, ringer jag jätteolämpligt, det är bara en liten sak. Hur är läget förresten? Hur är det?
Man lär sig om hans hund. Du vet, man försöker konversera. Och det blev ju som en daglig kontakt. Eller inte bara det. Ibland ringde jag och ibland så jag fick ut på nolltid hans hemnummer förstås.
Kommissarie Fahlman är en pressad man. Journalisterna undrar om motivet. Varför Fahlman redan utesluter att det handlar om ett svartsjukedrama. SVT.
Och det är inte frågan om någon familjetragedi, någon intern familjetragedi?
Ja, vi tänkte på det från början, men i och med att vi inte hittar något vapen som kan förklara det här skadorna på människorna så måste vi utesluta det.
Det är inte bara journalister som vill ha svar. Kollegor från Stockholm hör av sig och försöker lägga sig i.
I början så blev han ju helt nedringda av Säpo eftersom de ville ju genast koppla det till Stens arbete som chef för den här militära flygplatsen. Och han var ju liksom en gammaldags fin polisman som ville att man går till fakta helt enkelt. Man tittar på fakta och ser vart de följer den. Och man följer den vägen oavsett var den tar den. Så att han blev ju redan så irriterad att Stockholm ringde och skulle slänga konspirationsteorier. Det var ju till och med tankar om främmande makt som hade kommit in och skjutit honom.
Kommissarie Fahlman slutar svara när Säpo ringer. Han är ingen konspiratoriker. Det sista han vill är att fastna i ett villospår som i den redan nu så kritiserade palmutredningen. Fahlman följer spåren. Till exempel den silverfärgade Saaben som sätts i Omsele och senare hittats kraschad och totalt utbränd i Risliden.
En finländsk bil som var finsk registrerad bil som var sedd i närheten av kyrkogården i Omsele. Den där gråvita Saaben, Saab Turbon. Den har vi spårat bakåt alltså. Den tillgreps i Ätteri. Genom polisen i Ätteri så vet vi vem som i princip tillgrep den där bilen.
Bilen är ju en nyckel.
Den silvriga Saaben har finska reggplåtar och den har anmält stulen av en företagare i norra Finland. Biltjuven och den förmodade trippelmördaren har alltså tagit sig från Sverige via Finland.
Via vittnesmål, via bilen och via kontakt med finska polisen så börjar man ringa in de misstänkta. Och jag minns att Hans tidigt sa till mig att själva brottet, själva den ohyggligheten i brottet begränsar antalet misstänkta. Det här gör inte vem som helst. Och det sker liksom ett febrilt arbete och så börjar polisen bli säkra på att de misstänkta är två finska medborgare. Joa Veikko Valjakalle och Marita Rotelainen, hemhöriga i Björneborg i Finland.
Den 5 juli 1988, knappt 3 dagar efter morden på kyrkogården, polisen kallar till presskonferens på polishuset i Umeå. SVT rapporterar.
Klockan 9.30 med att anhållningsbeslutet av 2 finska medborgare. Beskrivningar på dem är att Joa, omkring 20 års ålder. Cirka 170 centimeter lång. Långt, mörkt, ovårdat hår. Och beträffande Marita, så är hon cirka 20 år gammal.
Var greps de?
De är icke gripna, de är anhållna i sin frånvaro.
Och det är ju sånt här ögonblick som jag egentligen aldrig kommer att glömma. Det är första gången vi har bara haft den här känslan av någonting, nästan någonting mytologiskt liksom. Mystiska liksom, väsen som har kommit in, motsägelsefulla, just det, som gör det mest hemska gärningen som finns. Men nu plötsligt så delar polisen ut en bild.
Runt ett rektangulärt bord sitter konstaplar i kortärmade skjortor. David är förstås på plats på presskonferensen. Och inför den samlade presskåren delar polisen nu ut två passfoton på det unga paret som misstänks för morden på Sten, Eva och Fredrik Nilsson.
Åh, herregud, nu får vi se honom. Jag hade ju varit med om det tidigare. Samma känsla när den här fantombilden visades i palmutredningen. Det kom ju tidigt fram i palmutredningen, så visade Hans Holmér en bild på vad man trodde var mördaren. Och när den smälldes upp och man såg den här blicken, det grep en oerhört. Och då har ju han, Joa, det finns någonting liksom enormt sugande i hans blick som ökar vår fascination. Det som liksom kyrkogården liksom syntes i hans blick, det var som han fick en ohygglighet i liksom sina anläsdrag, kraft av det vi visste. Och i samma ögonblick som vi får namnen på de misstänkta så förändras den här historien i grunden och går från nu till att bara en mordutredning, en spaningsutredning efter misstänkta, till att bli någonting som kommer utvecklas till en slags dokusåpa.
En sorts reality-serie där David och hans kollegor håller i trådarna och som kommer få skarp kritik från de närmast anhöriga.
Man tycker att journalister är hjärtlös. Jag känner mig oerhört kränkt. Ja, vem frågar oss och vad har vi för val?
I nästa avsnitt.
Vi kommer att få en väldigt bra bild av mördarna.
De misstänkta mördarnas privata semesterbilder tapetseras på löpsedlar runt om i Sverige.
De är som gjorda på varandra, eller rättare sagt, Marita är som gjord för Joa. Hon följer honom. Helt och hållet.
Poliser från norr till söder jagar efter det unga paret, men inget går som planerat.
Mördarna på väg ut ur landet, skriver rubrikerna, och det var också sant. De färdades söderut.
Du har hört första avsnittet om morden i Åmsele. Jag som producerat heter Sigge Dabrowski. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Mix av Kristoffer Kronander. Och dokumentären är gjord av Podlit för Nådio.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.